Det är en stor utmaning vi har nu. Och jag tror just nu att vi måste förstå hur ska vi hitta odlingssystem där vi klarar matförsörjningen i ett förändrat klimat.
Ovanligt torrt och sedan ovanligt blött. Sommaren 2023 satte fokus på matförsörjning som en av våra stora framtidsfrågor.
Det är inte bara det att det kommer bli fler människor som ska ha mat, men det är också att vi kommer få förändrade förutsättningar som jag tror kan bli ganska drastiska.
Det här är Vera-podden från Chalmers tekniska högskola med mig, Malin Avenius, som idag möter Christel Cederberg, biträdande professor i hållbara jordbrukssystem. Det ska handla om kossor med för dåligt rykte, att det kanske inte är så smart att äta mycket kyckling och om ett närproducerat grönt pulver som kan finnas i ditt skafferi i framtiden.
Här blir det bra att sitta.
Det blir helt perfekt att sitta på den här fina verandan och titta på Lindallén, rosenskära som blommar här i krukor och en sån här riktig rundkörsel.
Ja.
Där man ska köra in med den fina bilen eller den fina hästkärran.
Ja, det var nog hästkärran när den anlades för länge sedan. Jag tror den anlades i början av 1900-talet.
Kan inte du börja med att berätta vad vi är?
Ja, vi sitter här på min gård och det är en gammal släktgård som ligger vid västkusten i Halland mellan Halmstad och Falkenberg.
Det är en väldigt fin gård, ett väldigt lite pampigt bondgårdshus skulle jag vilja säga.
Ja, det är det. Men pampigt och pampigt, så här stort bygger man inte idag, men det här är ett hus från 1800-talet och ja, man får vara lite kallt på vintrarna.
Men det är en härlig miljö och det finns också en anledning till att vi valde den här miljön. Det finns en koppling mellan din forskning och det här med gård och lantbruk. Kan du först liksom lite övergripande säga, vad är det egentligen du gör?
Jag jobbar ju framförallt, min forskning har ju hållit på sedan slutet av 90-talet, så handlar det väldigt mycket om metoder för att mäta matens miljöpåverkan, alltså matens hållbarhet ur miljösynpunkt. Men inte bara mat utan biomassa, det kommer ju in på bioenergi också och förvisso även skog, för mycket av de här indikatorerna som vi jobbar med tas fram på samma sätt. Så det handlar alltså väldigt mycket om hur ska vi mäta så att vi får bra odlingssystem. Så skulle jag vilja säga det.
Du är själv uppvuxen på den här gården där vi sitter nu. Och jag misstänker att ditt intresse någonstans kommer härifrån.
Absolut, det gör det. Så att jag har alltid varit intresserad och jobbat ute och hjälpt till på gården. När jag var ung så var det väldigt mycket mer djur. Men sen blev jag mer och mer intresserad av växtodling. Så att jag utbildade mig till markväxtagronom, som det hette då på den tiden. Växtodlingsagronom på SLU då, i Uppsala.
Intresset för jordbrukets miljöpåverkan hänger ihop med Laholmsbukten. Havsbukten som börjar utanför Halmstad, sisådär 1,5 mil söder om Christel Cederbergs gård. I slutet av 1900-talet så uppmärksammades att havsbottnen där drabbas av syrebrist på grund av övergödning från bland annat jordbruket. Och det var ämnet för hennes examensarbete. Hon tyckte om att fördjupa sig inom ett område och efter drygt 10 år som växtodlingsrådgivare inom jordbruket så ville hon göra det igen och började som doktorand vid Göteborgs universitet där hon ägnade sig åt livscykelanalyser av livsmedel från jordbruket, alltså att räkna ut deras miljöpåverkan från början till slut, något som då var ganska nytt. Hon kom också in på biodrivmedel och samarbetade med forskare från bland annat Chalmers, där hon själv till slut hamnade. Hon har tilldelats Änglamarkspriset 2008 för sin forskning på mat och miljö och 2012 blev hon utsedd till årets agronom av Agronomförbundet. Just nu arbetar hon med projekt som handlar om matsystem med bättre näringskretslopp, hur mark och skog kan binda mer koldioxid och hur raffinerat gräs ska kunna ersätta importerad soja. När man läser den långa förteckningen över publikationer som hon ligger bakom så handlar påfallande många om kossor.
Ja, det blev ju så. Jag har till och med en kollega som i Frankrike, en väldigt god vän till mig. Han brukar kalla mig the mother of LCA of milk.
Men, mjölklivscykelanalys. Ja. Modern.
Ja. Ja, han skämtar lite. Ja. Men, nej, men jag hade lite... den första livscykelanalysen jag publicerade vetenskapligt, det var just på mjölk, och det var slutet av 90-talet. Mm. Och det var den första studien som faktiskt gjordes med en total miljööversikt på mjölk, alltså produkten mjölk. Och sen har jag då följt upp med kött, och sen har jag också tittat på kor i Brasilien, men då var det inte riktigt med samma fokus, utan det var mer hur vi skulle behandla avskogningsbeskrivning, alltså räkna på avskogning. Ett jättestort och komplicerat ämne, det med avskogningsproblematiken, som ju väldigt mycket drivs av nötköttsproduktionen där. Så jag skulle vilja säga att kor är viktiga.
Korna som vi håller inom kött- och mjölkproduktionen beräknas ge upphov till en betydande del av den globala matproduktionens klimatavtryck. Och matsektorn, den står för ungefär en fjärdedel av våra utsläpp av klimatgaser när man räknar in effekterna av all sorts matproduktion i hela världen. Och Christel Cederberg är tydlig med att vi måste minska vår köttkonsumtion här i västvärlden. Men hon säger också att hur stor inverkan korna har, det beror mycket på var i världen och hur de hålls. Och vad man tänker sig att människor ska äta istället för kött, mjölk och ost. En fördel med kor är att de kan leva på gräs och inte behöver den sorts foder som kanske måste besprutas, bevattnas, fraktas lång väg och produceras i konkurrens med mat för människor, som kycklingfoder. Dessutom bidrar kohagar med biologisk mångfald och ger närproducerat gödsel med jordförbättrande egenskaper, som konstgödsel saknar. Så korna har potential att vara en del av ett cirkulärt hållbart jordbruk i Sverige, enligt Christel Cederberg, som tycker att de senaste årens uppmärksammade rapporter och kostråd som syftar till en mer hållbar livsmedelsproduktion har varit för onyanserade.
Jag är kritisk mot hur det har räknats nu, eller hur man har försökt och hur man har analyserat matens miljöpåverkan och sammanställt det. För när man börjar titta på de här alla livscykelanalyser som ligger till grund för när man ska få någon slags uppfattning vad är matens miljömässiga påverkan, så är det tyvärr så att man har inte mätt, nu kommer vi tillbaka till min forskning, det här hur räknar vi den miljömässiga hållbarheten. Ja, klimatavtryck har man mätt nästan alltid, men biologisk mångfald, effekter av pesticider, alltså bekämpningsmedel, och markens kvalitativa användning är väldigt, väldigt lite med. Och plockar vi in de sakerna också då, så menar jag på det att vi skulle behålla mjölk och nötkött i konsumtion. Dock tror jag vi äter för mycket. Men jag kan starkt ifrågasätta den här ganska stora kycklingkonsumtionen som har liksom poppats upp på grund av låga klimatavtryck. För kyckling äter vete eller majs plus en massa soja. Och det finns inget positivt med för biologisk mångfald eller för pesticider överhuvudtaget. Sojaproduktionen har jag väldigt svårt för faktiskt, och den behöver faktiskt, den ligger bakom, vi importerar framförallt från Sydamerika, och där är så mycket miljömässiga och även, vad ska jag säga, sociala hållbarhetsaspekter på det. Och jag var själv och åkte och studerade det här för drygt 10 år sedan. Det var en ögonöppnare för mig att försöka se de här odlingarna. Bekämpningsmedelsanvändningen är dramatiskt stor. Och även om den är certifierad och så vidare, hållbarhetscertifierad, så är den någon råvara jag så långt som möjligt undviker, så är det konventionell soja. Så är det. Men med det sagt så tror jag så här, det är inget som säger i framtiden att vi kan producera kyckling på annat sätt. Och sen är jag själv, nu talar jag helt här, nu talar jag inte miljömässigt, nu går jag in på mina, nu vill jag verkligen betona att nu är jag inne på privata värderingar, men jag är rätt så mån om djurvälfärd, jag tycker det är viktigt. Och jag har den här väldigt snabba uppfödningen av kycklingar då, när man ska föda upp dem på så kort tid, så de faktiskt kan få ont i benen. Så jag tycker inte om den uppfödningsformerna helt enkelt.
Bortanför gårdsplanen, byggnaderna och äppelträden på Christel Cederbergs gård slingrar grusvägen till havet fram mellan hagar, gärdsgårdar, åkrar och skogsdungar i ett landskap eller ekoagrosystem präglat av diversifierat jordbruk där många olika vilda växter och djur kan trivas enligt Christel Cederberg. Som räknar upp fåglar som storspov och vaktel när vi tittar ut över markerna.
Som du kan se så är det ett ganska mixat och blandat landskap. Då har vi skog här uppe och sen är lite några mindre skogar här och så har vi lite olika grödor. Här har vi där dungen där nere har vi en gammal märgelhåla där man tog märgeljord för att lägga på och förbättra jorden på 1800-talet och 1900-talet. Så det är nu bara en vattendamm. Trädridåerna här, lite gärdsgårdar kvar. Det här mångfacettering i landskap som är så otroligt viktig när man ska, ja, när vi mäter och räknar på livscykelanalyser eller massbalanser så liksom räknar vi på arealen yta som verkligen vi använder. Men det är också vad som händer runt omkring. Mm. Är det ett stort eller litet fält? Finns det gärdsgårdar? Har man bevarat lite habitat för olika insekter och så vidare? Och det har ju gått emot en allt mer intensivare användning av våra landskap. Och där tror jag att vi måste hitta tillbaka till ett mer diversitet i landskapet helt enkelt.
Det är ju också ett landskap som är lätt att trivas i för människor.
Ja, det är det.
Mer än en tredjedel av klotets landyta används till jordbruk. Och när man vill räkna på hur produktionen påverkar och samspelar med det omkringliggande landskapet och dess djur, växter och vatten, då blir det snabbt väldigt komplext. Och resultatet beror mycket på i vilket sammanhang ett visst livsmedel produceras. Och under senare år så har forskarna börjat titta mer på hela systemet.
Perspektivet att inte ha det här livscykelperspektivet som är att man följer produkten utan att man tittar på systemet. Alltså i vilket landskap har jag mina agroekosystem. Och då är det kanske så att vi inte ska kvalitetsmärka eller certifiera produkter och räkna klimatavtryck på produkter. Utan vi kanske ska titta vilket landskap och ekosystem och vilka tjänster och negativa och positiva får jag i det här specifika landskapet. Och den utvecklingen tror jag på att man får kombinera så man får liksom titta på det från olika håll och sätt. Problemet är sen när man ska använda det till exempel då man ska sitta och ge kostrekommendationer utifrån det här att det kommer inte bli så lätt. Och det är jag den första att säga. Men samtidigt så det som är rätt ur bevattningssynpunkt eller att använda vattnet i en landskap är ju helt annorlunda än ett annat landskap. Det är inte bara grödorna som diffar utan det är också hur landskapet är, hur klimatet och vädret är där. Så att jag tror vi måste jobba mycket mer med regionala och lokala bedömningar här. Och då är den här strömlinjeformade där man liksom vill få fram avtryck som ska kunna mätas över hela världen på samma sätt. Och då är det kanske, jag tror den modellen, det kommer inte riktigt att funka helt enkelt.
Kan det bli så att just om man bor och lever här så är det bra att äta på det här sättet? Men kanske inte samma gäller på någon annan plats?
Nej, jag tror att man måste ha mycket mer lokalt eller regionalt. Jag skulle säga regionalt anpassat, därför vi har olika förutsättningar. Och sen förr i tiden så sa jag, men då med handel så kan vi liksom lösa allting. Och den handeln kan jag ju säga var ett ganska så enkelriktat så till vidare. Ta till exempel avokado som är ju jättepopulärt. Det är en väldigt, väldigt vattenkrävande gröda. Och då har vi i rika Europa och USA råd att köpa avokados och det kommer väldigt mycket från Sydamerika, Peru, Chile, Mexiko. Kräver mycket bevattning och så vattnar man det för att få in cash och sen har man inte vatten till att försörja sin bas. Så det där, vad är rätt och fel? Alltså, bara säga att vi kan lösa det med global handel, ja, den är inte riktigt rättvis idag alltså. Det låter som en nöjd häst.
Det låter som en nöjd häst, ja.
I Christel Cederbergs stall står just nu tre av hennes hästar och vilar från de envisa insekter som härjar i hagen den här dagen då luften står still och vädret är lite tryckande. Till lunch får de en blandning av fjolårets sista och årets första hö.
Lukta.
Åh, alldeles nytt och färskt hö. Ja. Oh, det blev bra hö i år trots allt.
Det var ju så torrt då. I juni. Så det var inga problem.
Det låg och torkade fint.
Jajamän.
Hur det blir med höstskördarna och förberedelserna inför nästa års skörd för lantbrukarna i trakten, nu när regnet istället har öst ner vecka ut och vecka in, det är osäkert. Vid infarten till gården, mitt emot en gammal lindallé, finns ett vetefält som helst inte ska ha mer regn nu, enligt Kristel Sederberg, som vant skalar av några korn och klämmer på dem. Samtidigt så har torkan slått hårt mot södra Europa och Kristel Sederberg tror att vi i norr behöver ta ett större ansvar för matproduktionen i framtiden.
Vad vi har lite grann som fördel här uppe är att vi har ju fortfarande kvar nedbörden. Det regnar mycket, men det regnar på fel tider av året, så vi behöver flytta vattnet. Så vi har ju möjlighet till exempel här nu att bygga bevattningsdammar och dämma upp och ta hand om överskottsvattnet under vinterhalvåret. Så inte vi tar på, så att säga, färskvattenresurser. För det kostar ju på biologisk mångfald och så vidare också. Frågan är ju Medelhavsområdet, Spanien, Italien, Grekland, vad som kommer att hända, och även norra Afrika, där särskilt Spanien då är ju, man kan säga, har försörjt hela norra Europa med grönsaker och frukt. Och hur ska detta gå med vattnet om de här, man har haft flera år nu med lite vatten och är det ju rena katastrofen. Och jag tycker det här är ett ämne som, det börjar komma lite mer, men man säger att maten har blivit dyrare och så skyller man på kriget och det har blivit dyrt med växtnäring och mineralgödsel. Men jag skulle säga att vattenfrågan driver också. Vi måste ha vatten för att kunna få fram de här stora grönsaksmängderna och fruktmängderna som går upp i norra Europa.
Kristel Sederberg anser att vi behöver nya metoder i jordbruket där bevattning är en viktig del. En annan kan vara självkörande maskiner, ungefär som stora robotgräsklippare som kan sköta en del av jobbet på åkrarna. Och den utvecklingen har redan kommit en bit på vägen.
Har man tagit fram i Danmark till exempel en liten markgående maskin som drivs med solel. Och den går själv att plantera sockerbetor. Och sen så ställer man om den och sen går den och rensa. Så den är en ganska liten maskin och den går där och jobbar på fältet själv och drivs med solel. Och den finns faktiskt i drift i Skåne och i Danmark. Och det där är ju rätt så... Och det som har drivit detta, det är att vi har haft ett odlingssystem där du får inte spruta. Och därför så är det någon ekonomisk som tycker det är viktigt att ta fram detta. Det är det som är så viktigt med ny teknik hela tiden. Men det där är ju ett fantastiskt bra exempel på att vi... Jag tror faktiskt att det om 10, 20, 30 år så kommer det kommer hända så mycket, jag är övertygad om, och det är spännande.
Nu har vi har ju pratat mycket om problem och nu är vi inne lite här på lösningar. Men då finns det något annat som du jobbar med som kallas bioraffinaderier. Ja. Och det kräver nog en förklaring, tror jag.
Ja, vi jobbar ju med projekt nu som framförallt tillsammans med vi, det är lite brett här, det är både Västra Götalandsregionen och SLU, men också tillsammans med Danmark då, Aarhus universitet. Och det är gröna bioraffinaderier, det är inte bara bioraffinaderier, men gröna bioraffinaderier. Och det är att man tar alltså gräs och klöver, alltså en biomassa, en färsk grön biomassa, och sen pressar man ut proteinet ifrån den här biomassan. Och så får man kvar en fiber. Den kan användas som utfodring. Den kan bli biogas. Men man kan också tänka sig fram till att man gör biomaterial av den. Och finessen med det här egentligen, om jag ska förklara det, det är alltså att man ifrån gräs och klöver som egentligen bara kossor och hästar kan äta, att man med hjälp av ett bioraffinaderi kan, så att säga, pressa ut ett högkvalitativt protein och förädla det så att man faktiskt får ett protein som kan ersätta soja. Och då kan vi istället för att försöka odla specifika grödor som bara ska ge protein eller bara ge energi, så kan man alltså använda gräsklöver som är, ja, det är förmodligen det bästa vi kan odla ur marksynpunkt, därför att vi höjer kolhalten i marken, vi behöver inte spruta. Och det är dessutom kvävefixerare, så vi behöver inte gödsla mycket. Så det är en fantastisk gröda, alltså ur marksynpunkt, att få in den i sin odlingssystem. Och det här jobbar vi nu med, och det är så långt kommet att man i Danmark nu har fått fram, du ska få titta på pulvret sen, men ett grönt protein med samma proteinhalt och samma proteinkvalitet som sojamjöl. Vilket gör att man kan ge det till grisar och kycklingar och höns.
Men från vanlig vall, gräs och klöver.
Ja, just det. Precis, jag ska hämta.
Oj, här har vi en burk med ett grönt pulver. Det ser väldigt fin. Det ser nästan ut som det skulle vara ett mineral.
Nej, men det är fantastisk kvalitet på det här. 48% protein och har liksom i princip samma aminosyra. För att det som gör på gris och kyckling det är att de måste ha, de är inte som kossorna så de kan bygga upp protein själva med sina fyra magar, utan fjäderfä och grisar är som vi människor, de måste ha en essentiell aminosyra. Och här har vi då, det är väldigt väl analyserat här. Och här har vi alltså i princip samma bild som vi har i sojamjöl. Det är faktiskt när vi har extraherat sojabönor från Brasilien. Det är rätt fantastiskt. Men om vi skulle göra en miljöprofil på ett kilo av detta jämfört med ett kilo med sojamjöl som importerat. Den skiljer mycket.
Mm. Till gräsproteinets
väldigt
fördel.
Ja, absolut. Absolut. Bygger kol. Alltså det är... Ja.
Vill du lukta lite på den här?
Absolut. Du kan smaka på det också.
Ja, det luktar ju gräs. Ja. Men om man får upp lite så här på fingret. Ja.
Lite beskt.
Lite beskt, ja. Lite jordigt på något sätt.
Jag har sett grisar äta. De blir väldigt gröna på trynet.
Men skulle, om man tar en matsked av det här i frukostflingorna, får man ett proteintillskott? Kan man ta upp det här?
Ja, en del kan du säkert ta upp, det gör man ju definitivt. Mm. Men alltså det hade man konstaterat, det är liksom en liten träig smak så man ska ha bort en del av de här gröna agavämnena så att säga.
Nästa steg i utvecklingen av det gröna pulvret är att höja proteinhalten ytterligare. Och i första skedet så är det inte människomat som man satsar på, men går allt bra så kan det komma senare. Den mest avancerade testanläggningen för att ta fram pulvret finns på Århus universitet och de mer praktiska, gårdsnära frågorna kring gröna bioraffinaderier prövas nu på Töreboda naturbruksskola.
Där testar vi det mer hur man kan göra det praktiskt, alltså på gårdsmässigt. Och där har vi haft försök med både utfodring till kor och grisar och vi har också kört biogas på den här fiberkakan. Så att det är... Jag kan säga så att tekniken är nu ganska väl. Det gäller liksom att hitta logistiken och modellerna för affärsmodellerna, hur man ska göra detta.
Det är lätt, som jag har gjort nu och frågat en massa om din forskning. Mm. Men du nämnde också studenter. Det är förstås en stor del av din vardag också. Mm.
Ja.
Alltså, du undervisar?
Mm. Ja, det gör jag. Och det tycker jag nu liksom, jag tycker det är nästan är den roligaste delen av jobbet. Mm. Och jag tycker vi har så fantastiskt bra studenter på Chalmers. Jag tycker det är så roligt att umgås med dem och ha dem både i handledning, både doktorander och även examensarbetare också. Jag har en masterskurs och vi försöker göra studieresor och diskutera i mindre grupper och så vidare. Och det är en väldigt viktig del av jobbet. Mm. Jag tror det är nästan där man påverkar mest. Om man vill se den långsiktiga påverkan så är den jätteviktig. Mm. Och jag tycker de som säger något negativt om dagens unga människor och ungdomar, de har fel. Då har de inte träffat våra studenter.
När vi lämnar Kristel Cederberg, hästarna och katterna på hennes släktgård, så ger hon instruktioner om var i grannskapet som vi kan stanna och köpa grönsaker, bröd och ägg. Och det är tydligt att hon tycker att det är viktigt med en levande landsbygd med en varierad klimat- och miljövänlig lokal matproduktion. Som inte bara kan mätta oss nu utan också långt in i framtiden.
För mig är det här absolut det viktigaste nästan jag kan tänka mig. För jag tänker så här liksom att om 5000 år så ska här vara människor som ska kunna odla och leva på marken. Om inte vi hittar något alldeles konstigt annat. Men det tror jag faktiskt inte. Så att på något sätt så att ha en bra odlingsmark som kan försörja, det är väl en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna långsiktigt som jag ser det, att göra det med en sån respekt och metoder så vi inte förstör för framtida generationer.
Du har lyssnat på Vera-podden från Chalmers tekniska högskola. Den här gången med Kristel Cederberg, biträdande professor i hållbara jordbrukssystem, och med mig, Malin Avenius. Du hittar oss via chalmers.se och där andra poddar finns.